بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Vi fortsätter att tala om tron på nästa liv. Och Sheikhen säger att vad som faller in under tron på nästa liv är tron på al-shafa'a, på profetens medling alayhi salat wa salam. Och denna shafa'a har nämnts i Koranen och i Sunna. Och det finns olika shafa'a. Och shafa'a betyder medling. Yani om en person har problem och du går i godo för personen. Du går till personen som han har problem med och säger, lyssna för min skull. Jag går i godo för honom. Snälla förlåt honom. Ge honom en chans. Då har du gjort shafa'a för personen. Eller du går till chefen på jobbet och säger, snälla, anställ den här personen. Yani för min skull, jag går i godo för honom. Anställ honom. Då har du gjort shafa'a för personen. Shafa'a hasana. Och mashallah, så länge det är inom islams ramar, är det en väldigt god gärning att göra. Men det finns någonting som då är viktigare och större än allt detta. Och det är att profeten Muhammad a.s. och andra profeter kommer att göra shafa'a på domedagen. Och den största shafa'a har vi talat lite om innan. Och det är den som kallas för shafa'atul udma. Den största shafa'a. Och det är, jag vet inte om ni minns, då vi nämnde hadithen om hur folk på domedagen, när det är så otroligt jobbigt och situationen är så otroligt allvarlig, så kommer folk att säga, ska vi inte vända oss till någon som kan be Allah att påskynda processen? För ni vet, det är 50 000 år, folket står på en platt mark, solen är nära, det finns ingenstans att fly och folket får panik, de känner sig trängda. Och då säger de att de vänder sig till Adam a.s. och ber honom och säger, snälla Adam, du är Abul Bashar. Allah bad änglarna göra sujud till dig. Allah lät dig bo i paradiset. Kan du inte be Allah att underlätta för oss? Och då så nämner Adam synden som han gjorde då han åt frukten. Och han säger att Allah är så arg idag. Han aldrig har varit och aldrig kommer att vara efter idag. Gå till någon annan. Nefsi, nefsi. Idag tänker jag bara på mig själv. Gå till någon annan. Gå till Noah a.s. Och de vänder sig till Noah som svarar med ett likadant svar. Och säger, gå till någon annan. Gå till Ibrahim. Och Ibrahim ursäktar sig också och säger, gå till Musa. Som också ursäktar sig och säger, gå till Isa. Som ursäktar sig och säger, gå till Mohammed. Och då när folket då kommer till profeten Muhammad a.s. så kommer han inte ursäkta sig. Utan han kommer säga, ana laha. Det här kommer jag att ta på mig. Yani, ni har kommit rätt. Och då kommer Allah azza wa jalla att tillåta profeten Muhammad a.s. att gå och göra shafa'a inför Allah azza wa jalls tron. Och han kommer att falla ner i sujud. Och sen så kommer han då att ta upp sitt huvud och han kommer att medla att Allah Azza wa Jal ska påskynda processen. Och den här shafa'a, den kommer ge profeten Muhammad a.s. en unik status på domedagen. Vad kallas den här statusen för? El-Maqam el-Mahmud. Den platsen där el-awwalun wal-akhirun, yani hela mänskligheten, kommer att prisa honom. Och Sheikhen nämner sen lite andra shafa'a. Det finns flera shafa'a. Och en av dem är att man kommer göra shafa'a för dem som förtjänar att gå in i elden. Att de ska slippa gå in i elden. Och det här nämnde vi förra lektionen. Då profeterna står vid as-sirat, bron över helvetet. Och de säger Allahumma sallim, sallim. Och Allah skona, skona. Sallim, yani skydda, skona folket från att hamna i elden. Och det är shafa'a, de ber till Allah att skydda de här människorna som är troende från att hamna i elden. Att ramla ner i helvetet, utan att Allah ska låta dem komma hela vägen till paradiset. Så det är en form av shafa'a. Och en annan chef är också att folk, de kommer att be att folk ska höjas till en nivå högre än den nivå som de förtjänar i paradiset. Att de ska höjas till en högre nivå än den nivå som de förtjänar i paradiset. Och vad som bevisar detta är Allah subhanahu wa ta'alas uttalande: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Vi ska låta deras efterkommande, yani deras barn, som följde dem i tro, förena sig med dem utan att förminska något av deras förtjänster, något av deras egna förtjänster. Yani den här versen i surat At-Tur, den nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han på domedagen kommer att återförena barnen med sina föräldrar som var bättre. Yani föräldrarna nådde en högre position i paradiset. Då kommer Allah att förena dem med sina barn utan att föräldrarna ska behöva gå ner. De kommer inte förlora sin position, vilket då nödvändiggör att barnen kommer att få en högre position. Så den här versen är ett bevis på detta. Och han säger också ett annat bevis är profetens fruar alaihi salatu wassalam. Var kommer de hamna i paradiset? Och med vem kommer de att hamna? Ja? Med profeten alaihi salatu wassalam. Och vad är profetens position alaihi salatu wassalam i Jannah? Precis, den absolut högsta positionen. Så att de kommer då att yani upphöjas till hans nivå. En annan chefa är att man kommer att medla på domedagen att vissa ska få gå in i paradiset utan hisab, utan räkneskap. Utan räkneskap. Och det här är det som nämns i hadith Ukasha. Då profeten alaihi wasallam nämnde de 70 000 som kommer att få träda in i paradiset utan adab och utan hisab, yani utan räkneskap och utan straff. Och då så sa Ukasha: be Allah att jag är från dem. Och då så sa han: du är från dem. Och det sägs att det här är då den högra dörren i paradiset, där 70 000 kommer att få gå in utan hisab. En annan chefa är att vissa ska få ett förminskat straff. De ska straffas, men de ska få ett förminskat straff. Och en av dessa shafa'a är den shafa'a som profeten a.s. kommer göra för hans farbror Abu Talib. Han kommer att be Allah att minska eller förmildra hans straff, så att han är i toppen, högst upp i helvetet, och får ha helvetets flammor under sina fötter. Och i vissa hadither är han i skor av eld som gör att hans hjärna kokar. Och han tror att han har det värsta straffet i elden, trots att han har det lindrigaste straffet i helvetet. Så Abu Talib skulle egentligen vara långt ner i helvetet, men på grund av profetens shafa alaihi salatu wassalam så kommer han då att vara högre upp i elden. Och det här är ett undantag. För Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ. De som förnekat kommer att få helvetets elden. La yuqda alayhim fayamutu. Det kommer inte göras slut på dem så att de dör. Wa la yukhaffafu anhum min adabiha. Och inte heller kommer man att underlätta deras straff. Så att den här versen är generell. Och Abu Talib är ett undantag. Yani hans straff kommer att minskas, men ingen annan kafir kommer att få ett minskat straff i helvetet. Och från shafa'a är också att man kommer, profeten Muhammad a.s. kommer göra shafa'a att folket ska få träda in i paradiset. Som han sa i den autentiska hadithen: jag är den första människan som kommer att medla i paradiset, och jag är den profeten med mest följare, berättade muslim. Och i en annan hadith: jag är den av profeter som har mest följare på domedagen, jag är den första som kommer att knacka på dörren till paradiset. Och han sa, jag kommer att komma till paradisets dörr på domedagen. Jag kommer att be att den ska öppnas och det kommer att sägas av väktaren, vem är det? Och jag kommer att säga namn. Precis. Men inte. Och då kommer han att säga Mohammed. Och då kommer man att säga, jag har beordrats att inte öppna dörren till någon före dig. Och denna hadith finns också i Muslim. Och en annan shafa'a är också att man kommer att medla till Allah Azza wa Jal att Ahlul Kabair, de som gjort stora synder, ska tas ut från elden. Och det finns flera hadither i den här frågan från profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och han sa alaihi salatu wassalam, likulli nabiyin da'watun mustajaba. Att varje profet har en besvarad dua. Och varje profet påskyndade sin dua, men jag sparade min dua som en shafa'a för min ummati på domedagen. Och den kommer att nå, inshallah, de från min umma som dör utan att sätta någonting vid Allahs sida. Yani ahlu tawhid. De som dör på la ilaha illallah utan att ha gjort kyrk kommer att vara berättigade till profeten shafa'a alihi salatu wassalam på domedagen. Och denna shafa'a kommer att ske också av al-malaika, änglarna, profeterna och de troende, som det har nämnts i haditha bi sa'idin radiyallahu anhu i sahih muslim, att Allah subhanahu wa ta'ala kommer att säga, änglarna har medlat, profeterna har medlat, de troende har medlat, wa lam yabqa illa arhamur rahimin, och endast den mest barmhärtiga av de barmhärtiga finns kvar, yani Allah azza wa jal själv kommer då rädda de som har det minsta andel av iman i sitt hjärta från helvetet. Så det finns här olika shafa'a då som kommer att ske på domedagen. Och shejken säger också att från tron på domedagen är tron på paradiset och helvetet. Och kanske man kan säga som sista punkten när det kommer till tron på helvetet. Vi nämnde ju typ i turordning. Domedagens tecken, döden, graven, återuppståndelsen, utfrågningen, böckerna, vågen, el-hawd, bron över helvetet, shafa'a, alla dessa mäktiga saker. Och sen då, sist men inte minst, paradiset och helvetet, som är de slutliga destinationerna för varje människa och jinn som har gått på denna jord. Och då säger shejken här att när det kommer till tron på paradiset och helvetet, så ska vi tro på att de är redan nu skapade. Och de kommer att bestå för evigt, för alltid. Och att Allah har förberett paradiset för hans awliya, hans nära, och han har förberett helvetet för hans fiender. Ja. Så första punkten som shejken nämner är att paradiset redan nu står färdigt. Det är en fråga. Kanske någon säger så här, paradiset nu är typ tomt, ja. Ingen människa har gått in i paradiset, eller? För vi sa ju innan, vem är den första människan som går in i Jannah? Profeten Muhammad alaihi wasallam. Så någon kanske säger, men vad är då nyttan med att paradiset finns nu? Kanske alla skapar paradiset på domedagen? Nej, utan paradiset finns nu. Som Allah Azza wa Jal har sagt i Koranen, uiddat, yani det står förberett. Och shejken nämner här flera verser. Han säger وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ, att de som accepterade islam tidigt från al-muhajirina wal-ansar, och de som följer dem med ihsan på bästa sätt, radiyallahu anhum wa radu an وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارِ, och han har förberett för dem paradis där det flyter floder, خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا, och där kommer de att vara för evigt, ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ. Så här säger Allah, وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ, och han har förberett för dem paradis. Det betyder att dessa paradis redan nu står i förberedelse för dessa troende. Allah säger också: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal-ard u'iddat lil-muttaqin." Och tävla till eran herres förlåtelse och ett paradis som är lika vidsträckt som mellan himlarna och jorden, som står i förberedelse för el-muttaqin. Och det finns andra verser som också tyder på detta. Så paradiset står redan nu färdigt. Och samma sak med helvetet. Det står också nu färdigt, förberett för el-kafirin, som Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: "Wattaqun nar allati u'iddat lil-kafirin." Och akta er för elden som står förberett för el-kafirin. "Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal-hijara u'iddat lil-kafirin." Så frukta elden vars bränsle är människor och stenar, som står förberett för el-kafirin. Ja. Så paradiset och helvetet finns redan nu. Och Sheikhen säger att vad som också bevisar detta är hadith el-Kusuf. Och det är väldigt angeläget. Hadith el-Kusuf. Hadithen om solförmörkelsen. Ikväll är det inshallah månförmörkelsen. Taib. Och det skedde en gång under profetens liv, alaihissalatu wassalam, och det var år 10 hijri, då hans son dog, Ibrahim radiallahu anhu, så blev det då solförmörkelse. Och profeten alaihissalatu wassalam vände sig till Allah azza wa jal i salat tillsammans med folket bakom honom. Och då så sa de: "Ja Rasulullah, vi såg att du sträckte dig efter någonting i bönen. Och vi såg också att du tog ett steg bak, som att du skyddade dig från någonting i bönen." Och då så nämnde profeten alaihissalam att Allah visade honom paradiset och helvetet. Och i vissa riwaya, Allah visade honom allting som kommer att ske fram till domedagen. Eller allt ni kommer att möta, det vill säga paradiset och helvetet och graven. Och han sa att jag fick se paradiset. Och jag sträckte mig fram för att ta en uqud, yani för att ta en klase med vindruvor. Men jag lät bli. Och så sa han: "Om jag hade tagit den, så hade den räckt för er och folket på dunja så länge dunja finns kvar." En klase vindruvor. En enda klase. En 1 kilo eller någonting sånt. Taib. Skulle han ha tagit den för 1400 år sedan, skulle den ha räckt för alla dem och för mänskligheten fram till domedagen. Hur? Ja. La mamnu'a wa la maqtu'a. Allah säger om frukterna i paradiset att de finns alltid tillgängliga. De kommer aldrig att yani sluta producera. Och vad sägs då att om du plockar en vindruva, kommer det direkt ut en ny. Hänger du med? De är oändliga. Så därför skulle den här klasen aldrig ta slut. Men han lät bli. Och då säger vissa ulema: varför? För att det här är belöningen av nästa liv. Ni har inte kommit dit än. Nu är det amel, nu ska ni agera. Det där är belöningen, den får ni vänta med. Och andra säger att nej, det här är från det fördolda, ilm al-ghaib. Och om dörren till ilm al-ghaib öppnas, så stängs också dörren till tauba. Yani, om det som är osynligt blir synligt, då har du noll ursäkter. Men då finns ingen förlåtelse längre. Så han lät bli att ta den här klasen med vindruvor. Och så samma sak, han såg då helvetet och liksom blåste och tog ett steg bak, skyddade sig, han var rädd, han sa: "Jag var rädd att deras flammor skulle nå mig." Och han berättade också om vissa straff och personer som han såg i helvetet. Och hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Taib. Vissa ahlubidah, de förnekar, de säger nej, men paradiset och helvetet finns inte skapade. De kommer skapas på domedagen. Det är onödigt att de finns nu. Alla gör ingenting onödigt. Och då svarar väl man med, för det första, bevisen säger att de finns. Och det här är bara en droppe i havet av alla bevis som finns. Men också deras argument håller inte. Varför? För Sheikhen säger här, paradisets existens är som en morot. Det är någonting lockande. Yani det driver den troende till att sträva efter paradiset. Och samma sak om du vet att elden finns, så är det en piska. Det är någonting som håller dig borta från allting som leder till elden. Är det inte så? Yani jag säger till dig, om du gör det här nu, svara rätt på en fråga, du får 1000 kronor. Jag har dem i fickan. Det är lockande, eller hur? Mer lockande än om jag säger, svara rätt på den här frågan, jag ska gå och fixa 1000 spänn. Eller hur? Du kan, ja, ni fixa Allah när. Men här, det finns redan. Direkt du svarar rätt, du får den. Det är mer lockande, eller hur? Och samma sak här, paradiset finns. Det är bara kämpa. Och en annan sak är också, som Sheikhen nämner, att vi tar visst nytta av paradiset nu. Och folk tar skada från helvetet redan nu. Är det någon som kan ett exempel? På någon som tar nytta från paradiset innan han har gått in i paradiset. Nej, det där är elden. Sen, precis, om man, men det är mer som en investering. Men det är också det stämmer att när man gör en viss dikr, subhanallahi wa bihamdihi, så planteras det ett träd och det i paradiset. Sen, någonting annat. Okej, om man ber Allah om Jannah, Jannah kommer att säga till Allah, låt honom träda in i mig. Men någonting mer konkret. Ja. Assen. De som har dött och ligger i graven, de är rättfärdiga, för då kommer det att öppnas ett fönster till paradiset. Där de kommer att få se sin plats. Och vindarna från paradiset kommer att blåsa in i hans grav. Så han kommer njuta av paradiset, fast han inte gått in i paradiset. Och samma sak, helvetet, den som dör som en av Allahs fiender kommer att straffas, och ett fönster kommer att öppnas till honom från elden, där dess varma vindar kommer att blåsa in och bränna honom i graven. En annan sak, en annan nytta, någonting med gröna fåglar. Assen, de som dör som shuhada, martyrer, deras själar kommer vara i gröna fåglar i paradiset i väntan på domedagen. En annan fråga som Sheikhen också diskuterar, och det är också ett bevis. Vilket paradis var det Allah stoppade Adam och Eva i? Hawa. Vilket paradis var det? Jannatul Aden, var det paradiset som vi talar om, eller var det en jannah på jorden? Eller Allah alam. Och Sheikhen nämner att det finns 3 olika åsikter i frågan. Vissa ulema nämner att det var jannah i himlen, alltså det var riktiga jannah. Andra ulema säger att det var en plats på jorden som kallas då för Jannat al-Adam. Och vissa andra ulema, de har ett tawakkuf, yani de säger ingenting, säger Allah alam, vi vet inte. Och Sheikhen nämner att Ibn Qayyim nämner dessa åsikter i hans bok om paradiset, Al-Hadi al-Arwah, utan att riktigt nämna någon slutsats. Han nämner de olika åsikterna, bevisen, Allah alam. Men i hans Nuniya så verkar han luta åt att Adam a.s. var i det riktiga paradiset. فهي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. Så han säger då att فهي, yani kom till جنات عدن, för det är din första bostad, yani det vill säga Adams bostad عليه الصلاة والسلام. نعم. Och därför så kämpar vi människor i detta liv med att komma tillbaka till vårt första hem. Allah skapade oss i Jannah. Skapade Adam, igen i människorna. Adam och hans fru i Jannah. Så det är det första hemmet. Och sen på grund av synden så blev han utvisad. Förvisad ner till jorden. Så våran vision, våran, vad säger man, vårt mål är att komma tillbaka till vårt ursprungliga hem. Och det är Jannatul Firdaus, detta mashallah vackra paradis. Sheikhen säger också sen en annan punkt är att paradiset kommer att bestå för evigt och för alltid. Utan slut. De som är i Jannah kommer att njuta i all evighet. Och de som är i elden kommer att straffas i all evighet utan slut. Och det här nämner Allah på flera ställen i Koranen. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقُنَا مِنْ قَبْلِ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. I början på surat al-Baqara. Då säger Allah i slutet på versen, وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Och de kommer att vara i paradiset för alltid. Och Allah säger också om Jannatul Firdaus, خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا. De kommer aldrig att flyttas och tas ut från detta paradis. وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. Och de kommer inte tas ut från paradiset. Och det finns liknande verser i frågan. Och samma sak med helvetet. Där säger Allah, أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Detta är eldens invånare. De kommer att vara där i för evigt. وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ. De kommer inte tas ut från elden. Och han nämner flera verser som då tyder på detta. Och det har också nämnts i autentiska hadither. Att Allah subhanahu wa ta'ala, när alla har tagit sin plats och sin destination, kommer att hämta döden i form av en stor bagge, en som en stor lamm eller någonting, mellan paradiset och helvetet. Och alla kommer veta med typ inspiration vad det är för någonting. De kommer veta att det där är döden. Och sen så kommer man att slakta döden. Och så kommer man att ropa ut, ja ahl al-janna khuludun la maut. Och folket av paradiset, ni kommer leva för evigt, ni kommer aldrig att dö. Och det kommer bara öka dem i lycka. Och så kommer man att ropa ut till folket i helvetet, att ni, ahlunnar, kommer vara här i för evigt, ni kommer aldrig att dö. Vilket bara kommer öka dem i deras sorg och förtvivlan. Och Allah skydda oss. Sista punkten vi kan gå igenom för idag. Är att de troende kommer att få se Allah i paradiset. För det första, i paradiset så finns det belöningar som profeten Muhammad alaihissalam sa, la aynun ra'at, inget öga har sett, wa la udhunun sami'at, inget öra har hört, wa la khatara ala qalbi bashar, och vad ingen människa kunnat föreställa sig. Det är över allting vad man har upplevt i den här världen. Finns ingen som helst jämförelse. Men belöningarna yatafawatun, de är av olika nivåer. Vissa är bättre än andra. Och den absolut högsta belöningen är att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är också att Allah azza wa jalla kommer att vara nöjd över personen. Wa ridwanu min Allahi akbar. Allahs välbehag är större och högre än allt annat som finns i paradiset. Och de troende kommer att få se Allah subhanahu wa ta'ala i nästa liv, i paradiset. Och det här har bevisats i Koranen och Sunnan och konsensus av de lärda. Allah subhanahu wa ta'ala säger, وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. Vissa ansikten kommer på den dagen att lysa. De kommer att få skåda sin Herre. Så Allah säger här att de kommer lysa av glädje, de troende. Den dagen då vissa ansikten kommer lysas upp. De kommer lysa av glädje, de kommer att få skåda på sin Herre. Så den här versen bevisar klart och tydligt att de troende kommer att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Allah säger också kalla innahum ar rabbihim yawma idin la mahjubun. Kalla, nej. De kommer sannoliken på domedagen att avskärmas från deras Herre. Surat al-Mutaffifin, yani al-kafirin, al-kuffar i Jahannam, i helvetet, kommer att avskärmas från Allah. Och då säger Imam Shafi'i att om hans fiender som ett straff avskärmas från att se honom, är det ett bevis på att hans awliya kommer att se honom. För annars skulle hans awliya också inte se honom. Hänger ni med? Men då Allah begränsade till folket i helvetet, så bevisar det att folket i paradiset kommer att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Allah säger också lilladina ahsanu al-husna wa ziyada. Att för de som gör det goda, lilladina ahsan, de som gör det bästa, de kommer att få al-husna, som här betyder jannah, wa ziyada, och någonting extra, någonting utöver jannah. Och sheikhen säger att al-husna det är jannah, och al-ziyada det är att se Allah azza wa jalls ansikte. Som det har nämnts av profeten Muhammad alayhi salatu wassalam i Sahih Muslim från Suhaib radiyallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att de folket i Jannah kommer att gå in i Jannah. Då så kommer Allah tabaraka wa ta'ala att säga, vill ni ha någonting mer, kan jag öka er i någonting? Och då så säger folket, har du inte lyst upp våra ansikten? Har du inte låtit oss träda in i paradiset? Har du inte räddat oss från elden? Och då kommer Allah att avlägsna al-hijab, yani vad som är mellan dem och Allah. Och de har inte fått någonting mer kärt till dem än att skåda och se deras Herre Azza wa Jal. Och sen så läste profeten alayhi salatu wassalam denna aya, lilladina ahsanu al-husna wa ziyada. Nas'al Allah min fadlihi. Må Allah ge oss denna enorma belöning att få njuta av att se hans vackra ansikte på domedagen. Allah säger också i Koranen, la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Yani synen kan inte omfatta honom. Och då så säger sheikhen att den här versen bevisar att vi kan se Allah men utan idrak. Yani vi kan inte omfatta Allah. Allah är större. Allah är större än hela universum, eller hur? Allt är ingenting. Det är som en liten gruskorn i Allahs hand. Kan vi se hela universum? Nej. Kan vi se en del av universum? Ja, den kollar upp mot himlen. Du kan inte se hela universum. Allah är större. Så den här versen bevisar också att man kan se Allah subhanahu wa ta'ala. Han nämner också versen där Musa alayhi salatu wa salam togs för att tala med Allah azza wa jall. Och då så säger Musa, qala rabbi arini anzur ilayk. Låt mig få se dig. Och då säger Allah, lan tarani. Du kommer inte se mig, walakin anzur ila al-jabal. Men kolla istället på berget. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Om berget står still eller kvar, så kommer du att se mig. فَلَمَّا تَجَلَّ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا. Och när Allah uppenbarade sig för berget, så blev berget till pulver, till stoft. Och Mosa föll ner medvetslös. Så den här versen, där nämns det att Mosa a.s. ber om att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Vilket tyder på att det inte är omöjligt att se Allah. För Musa var den kunnigaste personen på jorden på hans tid. Och han skulle aldrig fråga Allah någonting som är omöjligt. Och Allah sa lem tarani, och han sa inte lem tarani. Yani just nu kommer du inte se mig. Men han sa inte du kommer aldrig att se mig. Yani inshallah du kommer att se mig på domedagen. Och då så säger här sheikhen att Allah har bestämt att han endast ska ses i nästa liv. För det är, som vi sa, den största belöningen. Och också vad som tyder på att man inte ser Allah i detta liv är hadithen där profeten alaihi salatu wassalam har sagt: vet att ni inte kan se er herre tills ni dör. Vet att ni inte kan se er herre tills ni dör. Och vi är just nu så svaga att vi inte skulle klara av att se Allah subhanahu wa ta'ala. Ett av Allahs namn och egenskap är en nur, ljuset. Och det sägs i en sahih hadith att det finns en hijab mellan oss och Allah. Det är ett skydd. Och om det här skyddet skulle tas bort, så skulle ljuset från Allahs ansikte bränna upp allting som hans syn kan nå. Och därför så sa också profeten alaihi wasallam, då han frågades efter himlafärden: såg du din herre? Och då så sa han: hur kunde jag se honom? Det var bara ljus. Yani, att se honom nu i ett levande tillstånd, det här livet, är inte möjligt. Utan det är någonting som inshallah man får göra i nästa liv. Men sen finns det också någonting som de flesta ulema har nämnt, att man kan se Allah i drömmen, men inte med ögonen i ett vaket tillstånd. Taib, man kan se Allah azza wa jall i drömmen, som många av salaf har nämnt. Och alhamdulillah, haditherna om att se Allah subhanahu wa ta'ala, de är mutawatira. Ibn al-Qayyim nämner att det har narreras från 27 stycken sahaba. Yani, oändligt många har berättat haditherna om att de troende kommer att se Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Men subhanallah, trots detta så finns det ahlul bid'ah som säger nej, man kommer inte se Allah. Men hur kan man vara så låg, förneka konverser, förneka haditer, förneka konsensus av salaf? Men det är al-ahwa, det är dessa innovationer som för människans hjärta bort från sanningen, och Allah skydda oss. Vi avrundar för idag, för att nästa ämne är ett nytt ämne, ett stort ämne, och det är den sjätte pelaren av imanspelare, vilket är tro på ödet. Och det sparar vi inshallah och ta'ala till nästa lektion. Wallahu ta'ala alam, och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.